Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Måste.
Jo tack, jag guldfisken Ljungdahl har varit i skogs, skulle ta mig en, bara kom Doris, vi tittar var den här stigen tar vägen.
Ja just det.
1,2 mil i pisse regn senare, du vet när man inte har med sig någonting, telefon, ingenting.
Just det.
Men vi har fått uppleva mycket skog och det var fint.
Och mycket väta så att säga.
Ja, ja. Och mitt ute i innersta skogarna, ja då kommer det ju en skön orienterare i sån här nylondress.
Ja, just det.
Med någon form av stirrig blick.
Spandexlirare.
Hej du, sa jag.
Ja, härligt. Ja.
Själv då?
Nej, men alltså jag är ju tillbaka nu i fullt slag. Jag har gett min rygg en prövning de sista veckorna kan man säga. Jag hade ju som en liten ambition att kanske smyga igång. Lite försiktigt.
Vem fan är du försöker lura? Ginghede.
Men det blev, jag slängde på med 20 kilo cordura bara. Och sen, drog jag ut bara.
Just det, idag har jag varit på polishögskolan.
Mm-hmm. Berätta mer.
Nej men jag kände, jag skulle nämligen till Ulriksdals slottsträdgård och äta lite lunch.
Ja, såklart. Ja.
Titta på pelargonerna. Mm. Och då, nästgårds ligger ju Sörentorp. Mm. Det är något visst med att glida in innanför grindarna.
Ja, hjärtat slår lite extra.
Det är absolut, men det var så deppigt för det var inte en enda panikartad elev så långt ögat kunde nå. Utan det var, det skrotade runt diverse bygggubbar med hängslen.
Nej, vad deppigt. Och jag fattar vad du menar.
Lite hundförare som var ute på, du vet, de stora gräsytorna och körde någon form av nosework såg det ut som. Och sen var det inte alltså så mycket
det här,
mer.
Det är ju någon form av tradition att när du åker in via grinden att du ser några livrädda aspiranter på manövergården.
Med jävligt snärtiga skinkor.
Ja, det är manövergårdskörning och sen förbi verkstaden när någon står och mekar med någon radiobil från 92. Sen har du på höger sida radiobyggnaden där skruttar några runt i den här lilla skogsgläntan och nervöst trycker in PTT-knappen och skäms ihjäl för att man säger fel. Sådär.
Och sen kommer gymmet.
Gymmet, ja. Hinderbanan.
Och så Lagtorget.
Ja.
Jag åkte faktiskt runt lite grann och kikade. Allt såg precis som vanligt ut förutom att det såg jävligt mycket mer skavigt och deppigt ut.
Ja, men, Gud.
Men jag for upp till kriminalteknikbyggnaden.
Var det den du valde av alla?
Alltså jag ville åka upp och titta på puben, men då åkte jag ju förbi.
Du hade ju en golden opportunity här nu.
Ja, men jag gick dit. Och jag skulle säga, då stod jag utanför de här trädörrarna och tänkte, här har jag lärt mig två saker som jag aldrig kommer glömma. Ett, hur det är att slabba med mikrosil.
Just det.
Två, hur man dyrkar upp sommarstugor.
Ja.
Det var de två sakerna jag lärde mig på kriminaltekniken.
Jag förstår.
Nej, och sen så tänkte jag, nej, jag gör det igen. Jag går ner och drar av hinderbanan och förnedrar mig på Instagram. Jag har gjort det här en gång tidigare på vårt Instagram.
Vadå, har du kört den idag?
Nej, det var ju upptagen.
Aha, nej.
Förra gången hade jag på mig platå, Dr. Martens och slängkappa.
Just.
Den här gången hade jag i alla fall ett par snärtiga skor och löpartights på mig, men då var den upptagen. Så att
nej,
jag får köra raincheck på den.
Ja, det får bli någon form av omtag där då.
Ja.
Det måste
Nåväl det Anna, nog om det. Vad ska vi göra idag?
Ja, men jag tänker att vi skulle kunna prata lite grann om de här arbetspassen då det tillförs någonting, någon liten ingrediens som gör att det gärna blir lite mer utmanande eller krångligt om man så vill.
Mm.
Jag tror att vi alla kan relatera till dem.
Ja, det kan vi. Och eftersom vi kan relatera till det så himla, himla mycket, så tog vi ett ganska tidigt beslut i stort här, att vi får dela upp det. Så att idag fokuserar vi på kriminalteknikerns krångelpass.
Mm.
Och sen en annan gång så tar vi spanarens krångelpass. Men jag kan bara ge ett litet potpurri om vad som komma skall den gången.
Gärna det.
Till exempel kan vi då jag beskriva om hur det blir när man kör sin spanbil rätt ut i terräng, så att säga. Mm-hmm. Alltså ut i spat. Så att man får bli boxerad tillbaka upp på vägen.
Mm-hmm.
Jag kan prata om när man har spanat på sitt spanobjekt ungefär halvvägs till Malmö. Och bilen bromsar in och man inser att man har följt efter fel bil.
Nej!
I 35 mil.
Nej, nej. Men alltså...
Och man har legat först och varit helt supersäker på att det är rätt bil. Så man har inte bara åkt själv, utan man har lurat med sig hela spantåget ner halvvägs till Malmö. Jag kan också prata om... alla gånger jag har blivit inlåst, utelåst, mållåst också.
Just det.
När man har legat i skogen och blivit mygguppäten eller skrämt skiten ur djur när man ligger i någon form av nät. Eller själv
du har
blivit
skrämt
väldigt...
skiten ur djur.
Ja, eller tvärtom. Det finns mycket att ta av när det kommer till krångliga pass som spanare. Men idag, Anna, så har du hela manegen för dig själv.
Ja, men gud vad härligt. Jo, och vi bestämde ju att vi skulle lägga upp det så här. Och då satte jag mig med ett blankt blad, bokstavligen talat, och funderade på var 17 börjar jag i den här röran? I den här soppan av krångligheter?
Det känns ju som att du är ganska ordningsam. Mm. Du kanske inte riktigt gillar när det går lite åt skogen.
Nej, precis.
Du är ju lite duktig flicka.
Ja, men jag gillar ju utmaningen i det där krånglet. Det oförväntade.
Ja, okay. Ja, okay.
Och jag tänker så här, jag vågar hävda med bestämdhet att poliser generellt besitter en hög grad, eller i vart fall utvecklar en hög grad av problemlösande förmåga. Håller du med?
Men helge! En polis, det är ju som att man har parat MacGyver med en gaffatejp. Ungefär.
Ja, men faktiskt. Man har ju sett allsköns liksom lösningar. Väldigt kreativa sådana. Och man älskar det ju.
Men alla har inte varit bra. Det måste vi väl ändå erkänna.
Ja, ja, så kan det väl vara. Det är klart. Men alltså, som idag till exempel. Jag kan ta bara ett helt kort exempel. Så jag har varit på en brand idag. Och jag hade sot från topp till tå.
Ja.
Och jag behövde göra några en form av notering någonstans. Mm. Det var liksom inte läge att ta fram ett vitt papper och skriva på min dokumentportfölj och bläddra upp någon form av...
Det blir bläckplumpstest över hela. Ja.
Men då hittade jag en spritpenna och skrev direkt på min, inte längre så vita, men ändå skyddsoverall med röd penna. Då hade
smart.
Jag ett mått där. Det kanske låter väldigt basalt det här. Men alltså, det illustrerar lite grann det här att man ofta måste lösa uppkomna problem i stunden. Väldigt ad hoc med det jag har framför mig här och nu.
Laga efter läge.
Exakt.
Och vara mentalt spänstig.
Ja, men bra, bra summerat. Och när det gäller brottsplatsundersökningar så skulle jag vilja påstå att alla brottsplatsundersökningar är mer eller mindre krångliga, faktiskt. Alltså det är många planeter i vårt solsystem som liksom måste stå rätt för att det inte ska bli något strul överhuvudtaget. Och vi vill ju naturligtvis inte att det ska få bli strul, eftersom det kan få ganska allvarliga, kanske låter dramatiskt, men alltså det blir inte ett bra utfall om det börjar strula för oss.
Nej.
Så att vi måste liksom, och det här har vi också pratat om tidigare i flera avsnitt, hur viktigt det är med den mentala förberedelsen och kanske i synnerhet i min funktion då att planera sitt arbete väl. Och det här att det är obra när det blir krångel när vi åker ut och jobbar, det är ju såklart inget som jag har kommit på. Och, men det slog mig att jag hade läst en väldigt fiffig och snygg formulering kring detta. Mm-hmm. Så jag gick till min bokhylla och slog upp en bok från 1959.
Men alltså, att det finns böcker från 1959.
Du, i
din bokhylla.
Bokhylla finns det många böcker från 50-talet. Ja. Mm. Och med den gemensamma faktorn att de avhandlar den forensiska vetenskapen.
Ja, låt mig
få citera Svensson och Otto Wendel från 1959, sidan 17, kan jag säga, i boken Brottsplatsundersökning. De säger så här, nu skulle man egentligen haft en sån här gammal inläsningsröst. Men
hur låter en sån? Kan du ge bara något
det
exempel?
Det är av största vikt att inga fel eller försummelser görs av den.
Det är den.
Nej, men jag tar den på modern svenska.
Ja, gör det.
Det är av största vikt att inga fel eller försummelser görs av den polisman som kommer först till en brottsplats. Brottsplatsen är nämligen det ställe varifrån alla trådar utlöper. Är inte vackert beskrivet. Den ger kriminalpolismannen en utgångspunkt för spaningar och undersökningar. Lämnar sakkunniga som kanske kommer att anlitas viktiga upplysningar. Och på brottsplatsen påträffar man ofta betydelsefulla och kanske utslagsgivande bevismedel. Den polisman som kommer först till brottsplatsen måste därför handla på sådant sätt att de möjligheter som brottsplatsen ger i avseende på gärningsmannens uppspårande icke försämras eller förstörs.
Och du ser så mysig ut när du liksom sätter punkt där.
Ja. Ja, men alltså det här värmer mitt hjärta. Det gör det.
Ja, jag ser det.
Ja. Det här är en oerhört viktig utgångspunkt när man då förbereder sig för det som komma skall. Och har man det med sig som någon slags utgångspunkt, då har man i alla fall förebyggt ganska mycket vad gäller liksom misstag eller krångel som man kan förekomma eller förebygga, skulle jag vilja påstå.
Det här säger så mycket om dig som person, och det här förklarar så mycket för mig när jag vill, du vet såhär, men Anna, ska vi dra då? Och så ser man dig stå mitt i rummet med någon form av
apatisk
i ansiktet. Då står väl du där och bara, det är väldigt av yttersta vikt att packningen nu är genomgådd och mentalt förberedd. Man bara, men vi ska gå ut och cykla.
Ja. Ja, men det här har vi ju pratat om tidigare, våra morgonrutiner till exempel. Jag behöver liksom gå igen, vad är det som väntar mig nu nere i frukostrestaurangen?
Alltså jag går från sovande till låser ytterdörren på 2 minuter.
Ja, jag fattar. Och det är likadant när man ska ut på, eller man då, säg jag då, ska ut på brottsplats. Och gärna också in på brottsplatsen. För det är nämligen 2 olika saker som vi behöver hantera här. Alltså när man ska iväg och göra en undersökning, då kan jag säga att det är cirka 3798 processer som samtidigt snurrar i ens huvud. Hur kommer vi in på platsen? Hur kommer det se ut på platsen? Vad ska vi packa? Behöver jag meddela att jag blir sen hemma? Har jag batterier
i all... Men det kan ju du ha som standard.
Ja. Det...
Du kommer ju all... Betalar polismyndigheten extra övertid till Anna?
Nej, men det blir mycket övertid. Det gör det faktiskt. Nej, men det här liksom, har jag all teknik med mig som jag behöver? Har jag batterier så att det räcker till allt? Vad ska jag inrikta mig på när vi kommer fram? Är vi inlagda i ett fordon så det funkar när vi riktar upp på radion? Och sen kanske lite stress toppat på det här utifrån då, eller beroende på vad det är för typ av uppdrag vi ska på. Bara det här att hitta till rätt adress kan vara ibland en stor utmaning och förenas med krångel. Och du skrattar nu, men alltså vi får ju ibland åka ut på jobb i någon vedbod ute på något kalhygge på en adress som inte överhuvudtaget finns.
Nej,
det kan vara en tv-mast som står någonstans vid de här koordinaterna. Mm. En mast kan man i och för sig se på långt håll, men du fattar poängen
jag
här.
Jag fattar.
Och till saken hör att vi har haft krångel med GPS:erna i våra fordon. Och jag, eftersom jag inte litar på dem och eftersom det väldigt ofta inte går att få upp en adress, så kör jag på den klassiska varianten med telefonen. Telefon-GPSen.
Jag tror du skulle säga att du tar fram de gamla taxikartorna och bläddrar upp 3, 2.
Men det är ju en briljant idé faktiskt.
Ja, jag ser utmaningar med tanke på att i alla fall Stockholms gatunät har ju ändrats ett par gånger sen kartan tillverkades.
Sant. Men det är liksom lite samma fenomen med en GPS. Om den inte uppdateras kontinuerligt, då blir det ändå samma trubbel.
Ja.
Ja, hur som helst, det kan ibland vara lite krångligt liksom att överhuvudtaget veta var ska vi någonstans och är det här verkligen rätt? Sen när man då är på plats, då är ju en ambition att liksom försöka då ta sig in på platsen. Och då händer det ju till exempel att någon patrull har bytt cylindern i dörren.
Ja.
Mm. Och det har ju oftast gjorts med ganska stor framgång, vill jag hävda. Men det har också hänt att den är felmonterad eller att liksom originalcylindern krånglar så att man står där och liksom till slut nästan forcerar dörren för att ta sig in. Det har hänt att jag har fått ringa låssmed för att kunna forcera en poliscylinder för att ta mig in på platsen. Och det är lite olyckligt. Det kan också vara svårighet att komma in fysiskt på ett område där vi ska göra en platsundersökning. En flygplats till exempel. Det är inte bara för oss att säga och dundra in som man kan tro. Utan det där liksom fordrar lite förarbete.
Det blir jobbigt om kriminaltekniksbussen rullar in på landningsbana 42.
Exakt.
Ungefär samtidigt som det kommer plan från Ibiza.
Precis. Precis. Det är dumt.
Det kan också bli lite frostigt i bevakningscentralen.
Alltså det kan bli lite dålig stämning i flygtornet, tror jag. Framförallt. De har precis gett landningstillstånd till flight 24-7 Bertil från Ibiza. Och så rullar Skybussen in.
Kan jag få berätta en liten anekdot?
Jävlar.
När det blev lite stressat i närheten av Arlanda. Vi hade fordonsövningar på Arlanda Test Track 2. Där man kör satan. Man bränner däck helt enkelt. I samband med detta så hade vi... det blir en speciell typ av fordonsutbildningar för spanare. Eftersom man sitter själv och kör extremt aggressivt men inte syns. Ish. Så då hade vi... gjort lite spanövningar, jag ska inte berätta riktigt hur det går till. Men en figurant ligger då i närheten av sin bil ute i skogen och har någon form av mask på sig. Och sen är det någon som ska spana och öva på honom. Då ligger han ju ganska nära spåret där Arlanda Express fladdrar förbi. Ja, då helt plötsligt, och jag står ju mitt på manövergården och bara dirigerar liksom övningen. Helt plötsligt så bara... kommer en helikopter. Tänkte, fan, vad är de intresserade över just det här skogsområdet här nere? Och sen så kommer det, du vet, radiobilar ställs utanför grinden. Känner jag bara, Då visar det sig att alla stjärnor stod fel denna dag, apropå krångligt. Då har ju precis just den dagen har ju kommit in ett tips om att någon ska kapa en värde... liksom leverans till Arlanda. Så det tipset ligger som grund. Det kan ske någonting på Arlanda idag.
Perfekt.
Samtidigt så är då en pilot, höll jag på att säga. Vad heter de som kör tåg?
Lokförare.
Konduktör.
Nej.
En
lokförare.
En lokförare. Var precis det jag var ute efter. Har ju då sett hur det ligger en skum man i mask med något vapenliknande föremål i skogarna utanför Arlanda.
Jättebra.
Perfekt. Och larmar hit och dit. Så innan vi lyckas få... Och du vet, när man går upp till staketet och det står någon iberstressad person, polis, med total tunnelseende. Och då vill ju de bara komma in på området, och de kunde inte koderna eftersom vi hade hyrt stället. De ville komma in på området för att jaga, och innan jag får kontakt med frontalloben på denna person och bara... visa mitt lägg, det är polisövning, mannen i skogen är vår, vi har glömt anmäla. Alltså det var ju sån jävla skamkudde på oss för att vi inte har liksom... Men ja, vi visste inte då att det var ett värderån som skulle ske och att den här lokföraren stressen på så många olika plan. Gud, och krånglet alltså. Innan man tar bort helikoptern härifrån. Och det här är inget brott. Ja.
Oh, ja, men jag kan liksom nästan känna det påslag som blir en sån situation.
Ja.
Vår fördel är ju återigen att vi har ju sällan bråttom i alla fall. Mm. Men om det blir svårt för oss att komma in, om vi ska till exempel till ett annat land och jobba. Vi har till exempel exempel på DVI, alltså identifieringsoperationer i andra länder, som har medfört att vi har åkt ut och inte fått komma in för att göra jobbet.
Mm.
För det är en jädra massa liksom, byråkrati och regler för det där.
Ja, fy fan. Jag har pratat med Säpo-livvakterna som har hand om politikerna.
Mm.
Alltså alla papper som måste hanteras. Och de åker ju runt i... Jag hade aldrig stått ut med att med varje gång försöka förklara att jo, vi har vapen och ja, vi kommer därifrån och ja, vi ska in i det här landet.
Nej. Nej, men man kan ju tycka att om man blir beordrad eller sådär, liksom det blir att man lägger upp en operation eller en insats, då så kan man ju tänka att allt ska vara liksom förberett för en, så att det bara är att börja jobba när man är på Krattat. Plats. Men så är det ju tyvärr inte alltid. Nej. Och det behöver man ju inte åka utomlands för att upptäcka. Så vi kan ju komma ut till en plats och upptäcka att här har nog kommunikationen brustit lite grann. Platsen är inte fysiskt avspärrad till exempel, så det kan stå då 3 vittnen och 2 målsägare på en plats där ett grovt brott precis har skett. Eller platsen är inte säker. Man kanske inte har sökt igenom platsen och så ska vi in. Eller för den delen så kan det vara, återigen, ta brandplatsexemplet. Är vi säkra på att strömmen är bruten på den här platsen, till exempel?
Men apropå det, skyddsfunktionen. För att ni är ganska målinriktade på spår, liksom döda ting, så att säga. Hur mycket har ni uppdelat inom patrullen att du står för skydd medan jag går in? För ni är ju trots allt poliser och ni åker ut till platser där brott har begåtts, men det är ingenting som säger att det inte kan begås fler brott.
Nej, och saken är den att vi kommer ju ofta till platser som är spaningsrelaterade, så att säga. Ja. Man ännu inte har gripit någon misstänkt för det här brottet. Och det här är något som jag tror kriminaltekniker generellt behöver bli lite vassare på att ha med sig. Alltså skyddsaspekterna. Mm. Dessutom åker vi ju ofta ut mitt i natten. Det kan vara liksom, det är mörkt. Man kanske inte har den här visuella orienteringen om platsen. Mm. Och ja, men alla de här liksom klassiska ändå aspekterna som man har med sig om man jobbar i den operativa verksamheten varje dag. Liksom.
Och vi har... Jag kommer ihåg min gamla kollega Fia. Hon skulle åka ner till Gotland i sommar och jobba. Och då var det var någon gisslantagning in i en skola som var stängd för sommaren. Och då stod hon där och liksom, men kommenderade. Här, ta brytpunkter, håll diagonalerna, ingen går in, vi kallar på förhandlare. Då hade det kommit en hundförare insladdande, bredställ på grusplanen utanför. Och så klev han ur bilen och så bara vänder sig och så skriker han till Fia. Kan någon vara beredd att skjut, för nu går jag in. Och sen hade han bara gått rätt in i skolan.
Nej, men gud!
Och hon sa, vänta, vad fan är taktiken någonstans? Ja. Så man har lite olika förhållningssätt. Men han gick ju in, släppte hunden och sen kommer han ju ut 2 minuter senare med gärningspersonen med typ ett bett i röven.
Så ja. Nej, men vi har ju, våra platser är ju ofta bevakade. Ja. Och de är bevakade tills vi bedömer att så inte längre behövs. Men det händer ju att vi också åker ut liksom några dagar senare eller till en plats som inte har bedömts behövas bevakas. Och där det slår oss när vi står där på tröskeln att fan, är den här fastigheten genomsökt verkligen? Det var inte så många veckor sedan som jag och min kollega fick göra ett loksök till exempel. Alltså söka igenom. Och det måste ha sett ut lite som en sketch. På avstånd.
För att
det är liksom inte varje dag man gör det. Ja, i alla fall.
Och gud, nu såg jag framför mig han Kato i Rosa Pantern.
Ja, det var så jag kände mig.
Ja.
Ja. Nej, men sen har vi såklart miljöfaktorerna. De kan ju ställa till det för oss. Kommer vi fram mitt i natten och vi ska fota till exempel, då är det ett jädra mankemang. Det är stativ som ska fram och det är ljusmaster som ska upp flera meter upp i luften. Och det blir mer krångel helt enkelt. Pannlampa som sitter på tre kvart, och varje gång någon kommer fram och vill prata med en så bländar man den här stackaren som får en ljuskägla liksom rätt i plocken.
Men de här ljusmasterna fladdrar förbi för snabbt. Det är de här teleskop som ni skickar upp i bussen.
Ja, vi har ju precis i våra fordon, ja. Så kan vi hissa upp dem. Och de är ju kanonbra och ger ju oss jättebra förstärkningsljus. Ja. Men det är ju ett mangemang att rigga det där. Det är liksom inte bara att skutta upp på taket och montera masten och sen köra på. Det tar säkert minst en halvtimme bara ha fått ljus.
Även radiobilar har ju ganska starka ljus som kallade sökljus på sina tak. Det kan hända att undertecknad i skydd av mörkret skutta ut från bilen för att dra ner byxorna och rasta roffe, så att säga. Det kan också hända att min kollega drar på sökljuset så att man får en svinstark ljuskägla på sin kritvita röd.
Jag tänkte säga att det blir en vit, väldigt stark ljuskägla mot en vit rumpa, ja.
Det kan också hända att den kollegan sedermera blev någon form av domare i gladiatorer.
Oj, jag fattar. Jag tror jag vet vem vi pratar om. Vem vi baktalar, så att säga.
Baktalar.
Jag skojar. Ja, precis. Alla väder i vårt avseende är dåliga på sitt sätt, skulle man kunna säga. Ja, men alltså, värst är såklart regn. Eftersom vi förlorar ju spår då, och speciellt flyktiga spår. Tensas partiklar eller fiber eller annat. Eller blod för den delen, blodbilder som förstörs. Stark sol är också besvärligt, just ur fotosynpunkt, mycket skuggor till exempel. Och för den delen också varmt. Man blir varm i sig av att jobba på en brottsplats, och är det dessutom 35 grader varmt. Ja, men då är det god middag för Anna Inghed, kan jag säga.
Du är alltid varm å andra sidan.
Jag är alltid varm. Ja, men vi har ju också våra kemikalier som inte gillar liksom höga temperaturer och inte låga temperaturer. Mikrosilen till exempel, som du var inne på, den är ju rätt känslig för liksom, om det är för varmt eller för kallt. Och här där är det olika snabbt och det blir trubbel och sådär. Jag var på en brandplats för övrigt en gång och skulle jobba i minus 15 grader. Och då hade räddningstjänsten varit så snälla att släcka då med ganska mycket släckvatten. Så när vi kommer dit och ska försöka se om vi kan hitta en stackare som vi tror har brunnit inne på den här platsen. Och man slår ner spaden i det här underlaget så är det bara så här. Boing! Liksom som en halv meter tjock is på hela platsen. Så då är det så här, då är det inte bara svårt att genomföra uppdraget, det är också så här, jag håller på att förfrysa mig, jag måste in och värma mig en stund. Var ska jag rasta roffe någonstans? Så det slutade med att de fick köra ut såna här byggvagnar som vi kunde gå in och värma oss i lite och kissa och göra våra behov i. Ja, men det kan vara såna där utmaningar som krånglar till det lite grann. Och en annan sak som ofta kan bli lite krångligt för oss, det är det här när vi ställs inför att det kan finnas farliga ämnen på en plats. Så här, kan jag, ska jag, borde jag? Kan jag ta den här, hälla över av den här lösningen i ett plastkärl? Eller kommer det smälta sönder och förstöra mina vackra händer?
Hur ofta tänker du så här, det går nog. Det hade jag gjort. På det. Hur farligt kan det bli? Det går nog.
Ja, men tanken är ju naturligtvis frestande. Eftersom man vill effektivisera sig. Men återigen, man får inte ta. Det finns inga genvägar till det perfekta omhändertagandet av kemikalier.
Nej.
Nej, men det går inte. Alltså, vi har ju ett problem. Vi får egentligen inte överhuvudtaget transportera vissa ämnen från en plats. Och jag vet inte hur det är tänkt i regelverket, för det är inte alltid jättelätt att få tag i en så kallad ARS-utbildad transportör 04:25 en tisdag morgon som kan transportera.
Vad är det för typ av material? Är det typ T-80P?
Ja,
det kan
vara, alltså är det fråga om sprängämne och så pass farliga, eller den typen av ämne, då kommer vi ju kontakta Nationella bombskyddet som har de här utbildningarna. Men jag pratar om, det kan vara starka syror till exempel. Svavelsyra, saltsyra och annat. Om vi har ett amfetaminlabb till exempel. Då blir det liksom trubbel för oss. Men det finns rutiner för det här, tack och lov. Sen har vi då de krångliga liksom, platserna. Så vad är det för faktorer som inverkar där? Ja, naturligtvis om det är så kallat oländig terräng.
Oländig?
Jag visste att
det ska... Är det på riktigt ett uttryck?
Ja, det tror jag. Googla det gärna. Nej, men alltså kuperad terräng. När man ska ut... Ja, vi har en kropp som ligger någonstans i det här området. Då har vi naturligtvis hundarna som kan hjälpa oss. Men vi ska ju ta den här kroppen till närmsta väg för avhämtning av politi. Mm-mm. Det här var jag med om förra sommaren. Då var vi ute i spenaten. Jag hade ju då en icke-opererad rygg, som du kanske minns. Och vi gick kanske 1,5 kilometer eller något sånt där. Och man kan ju tänka och tro att är man 4 konstaplar som ska bära en kropp 1,5 kilometer så är det väl inte så himla besvärligt. Men om man då betänker att det är stenar och åar och nedfallna träd och fan och hans moster. Alltså det är tufft. Det är krångel.
Du ska inte likställa knarkare med döda kroppar. Men det är inte bara en gång som Ljungdahl har befunnit sig ute i olika friluftsområden och scoutstugor och såna här lite mer pop-up ravefester.
Ah, ja, jag fattar.
Och sen så är det så här, nu kära vän, så ska du få följa med till polisstationen och rasta Roffe.
Mm-hmm.
Då är det ju ungefär...
Ja, det är ju
så.
Jämförbart.
Det är ju som att frakta en död person.
Ja, ja, naturligtvis.
För då ser de ju ormar och... Oj, jag har tappat benen. Nej, de sitter där. Kom, vi går nu. Nej, nu sitter mina ben på dig. Man bara...
Det är nästan värre faktiskt än att transportera en avliden.
För ja, den... det gör ju i alla fall inte så jävla mycket motstånd.
Nej, jag menar det.
Nej,
det brukar
men de är
gå
tunga.
Bra. Ja,
avlidna personer är tunga personer.
Ja, och sen är det den som har konstruerat de här säckarna. Jag vet inte, det kan vi prata om i ett annat avsnitt, men... Det finns lite att önska där. Men det kan ju också vara trånga utrymmen. Alltså att konka ut en avliden person ur en husvagn till exempel. Ja. Eller från ett pyttelitet badrum. Eller från ned på golvet mellan en säng och en vägg. Där det är cirka 20 centimeters luftspalt. Den typen.
Men varför ska alla in och dö i badrummet?
Jag vet inte.
9 av 10 är ju inne på i badrummet när de dör hemma.
Ja, men jag tror att det är att många dör ju av sjukdom alltså. Och då känner man ju
innan... Vi har
varit inne
på det här förut, vet jag. Men det är som att så här... Som att de tänker att det sista jag ska göra är att göra så jävla krångligt. Jag ska springa som en tok så det är blod överallt. Och sen ska jag in i badrummet och låsa in och kila fast mig själv mellan toan och badkaret. För Gingis ska få något att jobba med.
Ja, det är det som man undrar ibland.
Ja.
Ja, sen har vi ju de här platserna som handlar, alltså där utmaningen består i spåren som finns. Antingen är det för mycket spår, eller för mycket kan det aldrig bli, men det kan vara väldigt mycket spår, alltså olika spårtyper. Det kan vara blod och slem och avföring och fiber och fingeravtryck och DNA och hår och du fattar, verktygsspår och däckspår och allting. Och då blir det ju alltid liksom en utmaning så här, okej, vad bör vi prioritera? Vad ska vi ta först för att inte förstöra de andra? Var ska vi lägga gränsen för hur mycket som behövs och allt det där?
Tänker du då, gud så oländigt.
Ja. Så tänker jag då.
Ja.
Men det kan också vara platserna där vi inte ser några synliga spår alls. Och då måste vi in med kemikalier. Då måste vi kanske framkalla en golvyta med kemi så vi ser om det faktiskt har funnits blod på den där platsen till exempel.
Framkalla en golvyta med kemi.
Ja.
Ska vi bara smaka på meningen lite grann? Ja, är det att alltså... det finns något golv och så vispar du till med någon gammal syra och så finns det ett golv helt plötsligt.
Ja, golvet kommer ju finnas i båda exemplen. Ja. Men de spår som vi först inte kan se med ögat, de så kallat latenta spåren, de kan helt plötsligt framträda för oss om vi använder olika kemiska lösningar för att försöka framkalla dem.
Fy fan vad ballt.
Det här är CSI på riktigt.
Ja,
det är det. Det, sånt här ger mig gåshud.
Ja, jag ser det.
Ja. Ska vi bara nämna då, eller är det dags för en liten paus?
Jag tror det. Jag och benet behöver en liten paus.
Vi gör så.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd ni lyssnar på och det är avsnitt 133 och vi pratar om CSI all over the place.
Mm-hmm.
Vart ska vi nu, Anna?
Jag tänkte jag skulle exemplifiera utmaningen och krånglet som kan uppstå på bränder, på brandplatser.
Mm.
Vi kan börja änden skyddsutrustningen.
Ja.
Vi går ju inte in på platser som, där vi inte kan andas frisk och fin luft och vara säkra på att det inte kommer falla ner något över oss utan skyddsutrustning. Men det här medför också vissa utmaningar för oss. Alltså för det första, om man nu behöver ta cirka 400 foton kanske på en plats.
Ja.
Och man ska då göra det inpackad i en hel mask med ventilationspaket. Som det blir lite imma och lite sot på. Och man är varm och törstig. Och man kan inte ha sina glasögon på insidan. För de får inte plats. Och så ska man samtidigt ta 400 bra bilder, kvalitativt bra bilder i en kolsvart miljö utan några som helst kontraster.
Mm.
Föreställ dig...
Det låter som ett riktigt drömfotouppdrag.
Av verkligen. Man går, wow, det här! Det här är ju drömmen, tänker man.
Är det Leibovitz som har varit här och kört ja. Några?
Aha. Sen blir ju dessutom synfältet liksom reducerat. För du har den här masken och du har en liksom slang från masken till ett stort filterpaket på ryggen.
Gud, jag ser bara pestilensdoktor framför mig.
Ja, ja, men föreställ dig pestilensdoktorn så är du ganska nära hur det ser ut. Sen är det ju så att när du har gjort det här så stinker man ju också. Ohyggligt illa. Alltså allt stinker om en.
Ohyggligt illa.
Ja, men rakt igenom till småbyxa alltså. Det är dessutom ganska farliga platser. Ibland kan det ju vara en murstock som står och liksom nästan gungar så här. Eller en takkonstruktion som sviktar så man får börja med att stompa upp, som det kallas, hela takkonstruktionen så vi ska våga gå in. Spåren har dessutom ofta brunnit upp för oss. Så att här gäller det liksom att vara ganska kreativ. Har vi riktigt, riktigt otur så har också då räddningstjänsten valt att låta kanske hela fastigheten brinna ner till grunden. Mm. För att det är det bästa ur taktiskt hänseende. Och det här gör ju att brandbildstolkningen blir väldigt intressant. Sammantaget.
De har väl också fläkt in ungefär två Atlanten med vatten.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Precis, och har man dessutom använt något annat släckmedel så kan det ibland också påverka våra spår naturligtvis.
Mm.
Och sen har vi då det här när det också kanske ligger någon spänning kvar över eluttag och det knastrar lite sådär gött när man går in där. Men det här är ändå drömbrottsplatserna. Mm-hmm. De är oerhört roliga. Jag älskar brandplatser.
Varför det?
Nej, men de är spännande. Alltså det är ju något att få kliva in i det här. Alltså om du föreställer då alla de här faktorerna jag precis har rabblat upp. När man väl står där och man får de där bilderna. Man kanske ser att här har det kolat på just den här delen av panelen mycket längre än här borta. Och här har det brunnit igenom fullständigt men inte här. Och vad betyder det? Alltså alla de här frågorna som man får stå då och klura på där. Det är härligt.
Och gud, det här ger mig absolut ingenting.
Jo, men det här...
Absolut ingenting.
Det här är satisfying, som kidsen säger.
Alltså,
det här är satisfying.
Ja. Men är det inte någon form av brandingenjör med inne här nu?
Nej. Ibland så tar vi hjälp av brandingenjörerna för att diskutera lite grann det här med spridningsrisker eller risken överhuvudtaget för vår del att vara på platsen. Och ibland så har vi en dialog också kring våra fynd och med någon som kanske en ingenjör som också har varit på platsen så att säga.
Ja, okay.
Men det är, bränder är utmanande, men de är också faktiskt väldigt spännande att jobba med, tycker jag. Sen har vi ju brottsplatserna som vi måste göra i vatten. I en sjö till exempel.
Ja, just det.
Och det är ju så att även spår som ligger i vatten måste ju säkras. Och de ska säkras som om de ligger på land. Det är principiellt liksom ingen skillnad egentligen. De ska...
Fast de ligger ju inte på land. Bara en liten passus. Alltså man kan inte säga så här. Det här är ett päron, men just nu så ska vi behandla det som att det är en råbiff.
Jo, man kan säga så, men det är inte rätt.
Nej, exakt.
Ja, du fattar vad jag menar. Sluta märka ord. Ja.
Vi har ju haft ett vattenavsnitt där du i alla fall var inne och touchade lite på det här med hur krångligt det är att jobba under vatten.
Ja, det är ju...
Och du är ju inte dykare.
Precis, jag skulle ju säga att tack och lov så slipper ju vi göra själva liksom dykningarna. Och det är jag väldigt glad för, faktiskt. Jag står gärna på land och tar emot, så att säga, det här.
Jobbar ni med räddningstjänstens dykare eller med kustbevakningens dykare?
Jag kan säga så här att de sista gångerna...
Eller NI.
NIs dykare.
Ja.
Eftersom det ju i grund och botten är grova brott vi utreder, ja, så blir det oftast NIs dykare. Och det är i huvudsak tre undersökningstyper det är fråga om. Det kan vara en kropp som ska tas upp ur spat, så att säga. Det kan vara fråga om föremål och ofta vapen. Eller det kan vara fråga om fordon som ska upp. Och det spelar liksom ingen roll för våran del om det är en kropp som har legat i en vecka eller i 5 år. Och det finns ett tips om att det finns en kropp på en viss plats. Och då jobbar vi ju i samverkan, som du var inne på, med dykare, men också med våra kriminalsökhundar. Och vi har ju en hund på våran enhet som är utbildad för sök i vatten. Alltså liksök i vatten. Det har vi också varit inne på i tidigare avsnitt om man vill höra mer om det. Och det här bygger också på då naturligtvis någon form av förplanering. Liksom. Man måste ju ha en idé om var kroppen finns. Och man kommer ju då vanligen göra ett första sök med hunden som förhoppningsvis talar om för oss om det är intressant på en viss plats eller inte. Men så måste vi också ta hänsyn till hur en kropp i vatten rör sig. Vet du en kropp i vatten rör sig? Hur rör du?
Jag skulle säga, jag vill säga ja med tanke på att jag är en dykare.
Ja. Nej, men jag ska tillägga nu att det är fråga om en död kropp, en avliden kropp.
Ja.
Alltså det vanliga är att kroppen landar först på botten. Och sen är det ju förväntat att kroppen rör sig längs botten. Lite grann, av strömmar och annat.
Just det.
Och det här är ju också ett moment som faktiskt kan orsaka skador på kroppen. Så det måste man ju ha med sig sen vid obduktionen, bland annat. Sen så kan ju kroppen stiga till ytan. Det känner vi till. Det är inte alltid det sker, men det kan ske. Och då sker det ju till följd av att gas har byggts upp. Gastrycket är uppbyggt in i kroppens hålrum.
Ja.
I bukhålan. Och så.
Ja.
I de inre organen. Tarmpaketet.
Ja, jag tänker bara på fredagstacos.
Jag vet.
Ja.
Och då kommer kroppen upp till ytan. Och då kommer den också kunna röra sig längs ytan. En bit. För att till slut sjunka på nytt. Så att det innebär ju, om det finns en sista iakttagelse eller en hund i tidigt skede har gjort, visat ett förhöjt intresse någonstans, så måste man också ha då i beräkningarna när man väl gör dyket sen, att kroppen mycket väl kan vara förflyttad.
Ja, i Kim Wall-ärendet så tog de ju in såna här havsströmningsexperter, heter de inte. Men du förstår vad jag menade.
Jag förstår vad du menar.
Som hjälpte till och bara, i den här sektorn kanske, sett till hur väder och vind har betett sig under en period.
Ja, men exakt. Och det var ju, det var ju ganska stora avstånd man kunde liksom, liksom man kunde kartlägga betydligt mycket bättre var kroppen sannolikt låg.
Det här är ju en sak som jag älskar med utredningsarbete. Och den här totala samverkan, att man kan behöva liksom använda 8 olika expertiser, både internt och externt, för att få komma fram till någonting.
Det är också härligt ju.
Ja,
för att man lär sig ju otroligt mycket av den där processen. Verkligen. Och det är ganska kul att se hur andra jobbar och folk som är proffs på sin grej. Ja, men ta dykarna till exempel. Det har ju något, det där. När de här pojkarna kommer från NI. kasta
på sig. Jag har ju ingenting med expertis
att göra. Jo, de är oerhört kompetenta. Oerhört kompetenta.
Och snälla.
Och snälla.
Och snälla.
Och duktiga.
Ja.
Ja, men jag tycker det är härligt. Och det här är ju, medför ju en del krångel och utmaning naturligtvis. För det första så kan vi ju inte spärra av platsen som vi kan göra på land. Det är ju ganska givet. Men platsen kommer markeras på botten. Ja, om det då är möjligt så att säga. Men i grunden så är det. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är de använder. Det måste ju vara något som väger lite.
Fy fan vad du är smart. Tänker du något med kanske lite tyngd? Alltså du borde bli typ... kriminaltekniker.
Otroligt roligt. Vilken kul fråga. Jag har faktiskt aldrig
verkligen tänkt eller frågat. Eller ska man behandla det som om det vore på land?
Ja, man ska ha en kon
killar,
i plast.
Hörrni killar, sätta ut den här markeringen under vattnet. Tänk att ni är på land.
Ja, men du fattar ju vad jag menar. Det är något... Ja, vad vet jag?
Nu fick du precis en läxa. Jag vill att du tar reda på hur de märker ut platser på botten.
Ja, det ska jag lovar. Jag lovar. Det ska jag ta reda på.
Du kanske får möjlighet att ringa någon pojke, eller vad du nu kallade dem på MI.
Det tror jag nog.
Research.
Att jag behöver göra.
Ja.
Ja, och sen har ju utmaningen då att spår naturligtvis förloras. De spår som fanns på kroppen från början kommer ju liksom... ganska snabbt försvinna. Och det är ju, det försvårar definitivt. Sen har du ju det här med foto återigen. Det är inte supersmidigt eller tacksamt att fota liksom i en grumlig kärn. Nej. Det blir inte bra bilder.
Jag har tagit foto så många gånger när jag har dykt, när man har upplevt fantastiska saker. Det blir inte riktigt samma sak när man... Det blir inte riktigt.
Som det man ser live, nej.
Nej.
Nej, jag förstår det. Sen ska ju då kroppen packas i liksäck och det görs i vattnet. Av flera skäl. Och det är ju för det första att skydda kroppen så mycket som möjligt och få med så mycket som möjligt liksom av de eventuella spår som finns på den. Sen är det ju ofta liksom media och allmänhet som står och betraktar det här. Så att det finns ju etiska naturligtvis aspekter också. Och sen gör man ett sök i närområdet runt kroppen för att se om man kan hitta smycken eller tillhörighet eller annat som man kan ha då tappat så att säga, eller som kan ha lämnat kroppen under rörelsen så att säga. Sen har vi det här med höga höjder. Det är också lite utmanande. Det händer
att... Ja, det minns jag. Eller jag minns att du sa att jag är på fallskyddsutbildning.
Just det. Och det här är en spännande grej, för att vi går ju då på fallskyddsutbildning. Och när behöver man det då? Jo, om man ska göra jobb på högre höjd än 2 meter. Och det är inte särskilt högt.
Nej.
Så egentligen när jag ska upp på taket på Forden för att rigga den där masten, då ska det kopplas på ett fallskydd.
Hur ser det ut?
Alltså det här är ju som en sele va, som man kliver i. Och så måste man ju då förankra sig på höjden.
Ungefär som takskottarna.
Ja, exakt. Mm. Men det är bara det att det är ju inte varje dag man gör det här. Så när man sen står där med den här högen med linor och kopplingar och karbinhakar och tyngder och allt möjligt. Så här, fan var det nu jag skulle göra det här. Och då finns det ju tack och lov alltid någon i gruppen som har bra koll på det där. Men det kan ju vara till exempel att man tror att någon har slängt ner något i en skorsten eller fallit från en hög mast till exempel eller något sånt. Och man måste upp och liksom inspektera det här. Vi måste ju upp. Och om vi inte kan lösa det här själva, då får vi ju jobba i samverkan återigen. Och då är det ju ofta räddningstjänst som kan hjälpa oss och lyfta upp oss till exempel.
Ja.
Och jag har ju haft några sådana här lite spännande jobb. Vi har ju berättat om det i en annan podd, till exempel det här att göra brottsplats på en flygmaskin. Alltså hur tar man sig upp på en flygplansvinge till exempel? Det är inte bara så att man liksom skuttar upp faktiskt. Så att det får man ju lösa. Ja, men i det här fallet så fick vi in flygplanet i en, vad heter det? En
hangar.
Hangar heter det. Och där fanns det lyftdon som kunde hjälpa oss. Så vi kom upp.
Ja.
Fick åka säkert upp. Ja, men det kan vara den där typen av utmaningar. Och sen har vi ju då avdelningen, hur fan funkar det här egentligen? Och då kommer jag in på, flygplansexemplet är bra. Därför att alla observationer och iakttagelser vi gör på en viss plats ska vi ju sen redovisa på ett proffsigt sätt. Och det innebär att jag kan ju behöva läsa in mig på ett flygplans anatomi, så att säga. Jag måste ju förstå vad delar heter för att kunna redovisa det här på ett bra sätt. Jag har jobbat med ett ärende som rör en lyftkran. En person faller ur en lyftkran som har tagits upp på väldigt hög höjd. Hur funkar en lyftkran? Vad heter delarna på en lyftkran? Hur manövreras den? Vad är det för maxbelastning och allt det här? Häromsistens så fick jag jobba med ett case som innefattade elektromuffar. Har du mycket på elektromuffar?
Elektromuff?
Mm. Inte diskomuff. Elektromuff. Ja. Ja, men alltså det är i sig utmanande, men det är också väldigt roligt. Väldigt, väldigt roligt. Är det helt uteslutet att vi tar ett helt avsnitt om elektromuffar?
Alltså jag tyckte att vi fladdrar förbi den alldeles för
lätt. Jag med!
Är det liksom, är det ett ting? Eller kan jag känna mig lite elektromuffig?
Det kan du säkert göra under rätt betingelse. Men alltså en elektromuff är någonting som man trär på ett rör som ska svetsas med elsvets. I elektromuffen sitter det kopparslingor som belastas med en spänning. Och då kommer de smälta vid en viss temperatur.
Och hur kom denna in i ditt liv?
Ja, men alltså, jag har varit på en brand där det här har varit relevant, så att säga. Men det kan vara många andra saker också. Men
att det räcker inte att du förstår, för papperna som du skriver kommer ju nå en mottagare som i sin tur kommer tänka, vad fan är en elektromuff för någonting?
Ja,
det kommer
exakt.
Bli ett googlande ända upp i högsta domstol, så kommer det sitta någon juridikkunnig person och fundera på, vad fan är en elektromuff för någonting?
Ja, men så är det ju, och det har vi också varit inne på tidigare, att om man inte lyckas redovisa det här på ett begripligt sätt, då kommer ju risken öka att jag blir kallad att vittna, till exempel, och det kommer uppstå missförstånd. Så att det här är ju superviktigt. Men också, återigen, väldigt kul ju. För man lär sig ju nya saker hela tiden.
Absolut.
Men vet du, Lena, jag skulle kunna fylla på den här listan och prata i två avsnitt om det här. Men jag tror att vi får sätta punkt här. Eftersom du vill väl komma ut med lite samhällsinformation nu, och sen är det ju en lista som väntar.
Ja, framförallt så vill jag ju åt listan. Men jag nibblar emellan med lite samhällsinformation, för den är viktig.
Mm.
Jag har två viktiga saker att säga idag. Nej, jag har tre. Jag drar till med en tredje. Ett. Tack alla ni som har gått in i podcasterappen och skriver recensioner sista dagarna. Vi har läst dem allihopa.
Mm.
Det gör att vi fladdrar upp i algoritmerna och hamnar på olika ställen i appar som gör att fler hittar till oss. Så det är dubbeleffekt. Vi blir glada och folk hittar till appen och de blir glada. Mm. Eller till podden.
Mm. Ja.
Det var det ena. Det var två saker kvar. Nästa torsdag, vi redan nu flagga för nästa torsdag, för det är kanske ett av våra mer önskade avsnitt.
Mm.
Vi ska prata om ett ämne som du och jag kan ingenting om.
Precis.
Vi ska prata om hästar.
Mm. Ja, där är jag
polishästar, närmare bestämt. De här hästarna som man står och kastar pilatesbollar på i träningssammanhang.
Mm.
Jag intervjuar en asball polis. Och om detta, och vi ska försöka snirkla runt hästvärlden med värdighet.
Ja, det ska bli superkul. Mm.
Och verkligen. Det sista jag vill säga är att när det här sänds är det torsdag, och imorgon fredag den 28 maj anno 2021 så släpps en ny 24 timmars merch.
Mm.
Och denna gång så är det Summer Edition av vår mest sålda merch hittills.
Mm.
Vi kan kalla den för Fäll ner-kollektionen.
Ja, det tycker jag. Det ligger bra i munnen.
Du kände att du blev spänd och nu blev du avslappnad.
Ja, men det tilltalar mig, det namnet.
Ja.
Det gör det.
Och det kommer bli roligt. Men det säljs som vanligt, eller det säljs som vanligt endast i 24 timmar under hela fredagsdygnet.
Mm.
Så passa på. Men nu, Anna, take it away.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, oh, tackar, tackar, som David Sundin hade sagt.
Ja.
Jag är väldigt glad att få presentera en jätteviktig lista. Och den här knyter an till dagens tema mycket bra, tycker jag.
Jaså?
Jag har valt att döpa den You had one job.
Åh, oh, jag älskar den redan.
Alltså, vi har väl alla hört talas om de här historierna om att göra liksom en reply all och skriva om hur korkad ens chef är, eller för den delen råka skriva ut 180 000 kopior eller sådär, så att det liksom fuckar upp hela printnätverket.
Vi alla minns väl judo SM.
Låt oss aldrig glömma judo
SM. Ett mejl som fladdrade runt till alla anställda i polismyndigheten, runt. Och varje gång någon svarade på huruvida man ville vara med på judo SM eller inte, så blev det ut till alla polisanställda i hela Sverige igen.
Alltså, då var det ju inte så roligt. Det var en oerhört hög...
Jo, det var jätteroligt.
Ja, men för mig och för dig var det ju roligt. Men det fanns ju medarbetare som inte tyckte det här var särskilt glädjefyllt, så att säga.
Ja.
Men det var ju kul. Och jag har letat efter liknande episoder som kan gå fel, eller som har hänt. Jag skulle vilja börja med plats nummer 5.
Ja.
Och det här rör en anställd på Apple, Gary Powell. Han fick för sig att han skulle gå ut och kröka en kväll, så han gick ut på den lokala baren och svingade några bägare, helt enkelt. Och Gary, han var en av frontfigurerna i utvecklingen av iPhone 4. Så när han satt där och sippade på sin lilla Heineken eller vad det nu var han drack, så satt han och fingrade på en prototyp av den här telefonen. Och kanske blev det någon liten bärs för mycket, för att han glömde nämligen kvar den här telefonen på baren.
Attans.
Och den här hamnade ju då naturligtvis i orätta händer, och hela prototypen, alltså hela operativsystemet och varenda detalj om den här då superhemliga designen publicerades på en sida på nätet.
Han kanske gjorde någonting annat sen. Sorterade gem.
Ja, till exempel. Plats nummer 4. Det här är då 2013, och det här handlar om en tysk bankanställd. Jag väljer att utelämna hennes namn. Som hade en dålig, eller ska vi kalla det en trött dag på jobbet. Och lyckades somna under sitt arbetspass. Och under den här tuppluren så lyckas hen överföra 222 222 222 kronor. Du kan ju kanske gissa vilken tangent han hade somnat på.
Åh, oh, nej! Ja.
Alltså, det är förärligt. Det får man ju säga.
Tänk att somna på tvåan, höll jag på att säga. Det sa jag inte! Jag backar! Jag
det är
backar.
Bättre än att somna i tvåan i och för sig. Men jag fattar. Ja. Point taken.
Åh, oh, nej!
Ja,
men han måste ju också ha rullat av tvåan och sen landat med örat på sänd också.
Ja, jag har också funderat lite på det här, och framförallt så funderar jag på hur lyckas man somna på en tangent? Det är ändå ganska svårt.
Han måste ha minst en jävligt spetsig kroppsdel för att bara vara på två, så att säga.
Men kan det ha varit pekfingret bara som lyckades liksom landa på tvåan? Jag tror vi går vidare. Till plats nummer 3. Nu ska vi prata lite grann om Sarah Dempster.
Ja,
som var en recensent av konserter på 90-talet. Och hon skulle recensera en Meatloaf-konsert för en viss tidning. Så hon skrev då en riktig rackabajsa-recension här och betygsatte väl då, antar jag, låtarna så där, du vet, 5+ för den låten och 3+ för den och sådär. Ja, så skickade hon texten till redaktören på tidningen och tidningen gick i tryck. En timme efter att tidningen hade gått i tryck så ringde då tidningens chefsredaktör upp och informerade henne om att den här konserten hade ställts in.
Nej.
Hon hade alltså gjort en fuling. Jag tänkte skriva recensionen liksom.
Åh, fy fan alltså.
Alltså, den är inte kul. Det.
Jag tror att hon skulle behöva jobba lite med sin cover story i det här fallet.
Ja, men faktiskt. Skapligt tungt samtal också. Du, den här konserten du recenserade.
Man får ju vara jävligt mentalt spänstig om man där då ska komma på liksom vägen ur.
Ja, verkligen, verkligen.
Oh, är du redo menar för den meatloaf? Ja. Alltså, jag var på en annan meatloaf. Jag måste ha till fel köttfärslimpa.
Jaha! Ja, det är ju underbart. Den hade nog jag kört.
Ja, jag hade köpt den.
Oj, oj, oj. Är du redo för plats nummer 2 då?
Ja.
Mm. Låt mig introducera dig, Lena, för David Banks. Han var också redaktör på en tidning och han satt en kväll och korrekturläste Dagens Blad, så att säga. Och då lät han en reklamstripp för Volvo passera igenom.
Mm-hmm.
Det var bara det att han tittade inte så noga vad det stod i den här reklamstrippen. Och någon hade då jobbat med autokorrekt. Och varje Volvo hade ersatts med vulva.
Ja, fast jag vill ändå åberopa att all PR är bra PR. Ja. Volvo har aldrig sålt mer bilar än precis just då.
Oh, nej, men precis. Alltså, det här är ju, det är ju en PR-kupp ju. Mm. By mistake, kan man ju säga.
Ja, det måste det ju vara. För det brukar vara så här, Volvo, hela familjens favorit. Förstår du?
Eller, vulva, jag rullar. Eller vad? Yeah. Jag tycker det är gulligt ändå.
Ja.
Mm. Ah. Okej, plats nummer 1, Lena. Låt oss blicka tillbaka och minnas Susan Boyle. Kvinnan med den fantastiska rösten, som du kanske minns. Hon vann ju Britain's Got Talent.
Kan inte det programmet.
Nej, men du kanske kan din Susan Boyle.
Nej, kan...
Nähä?
Jo! En liten gullig tant.
Ja, så skulle man kunna beskriva henne. Väldigt charmant.
Det har jag sett någon, jag tror att jag har sett någon sån här snyftgrej fladdra runt på YouTube.
Ja.
Var de lite elaka mot henne först och sen så men lite jag snälla? Tror
att hon hade nog inte haft en kanon liksom bakgrund så där, och jag tror att det här blev liksom hennes biljett till någonting fantastiskt. Det var mycket som hände för henne där i början när hon liksom slog och blev känd. Och hon fick då bland annat av sin agent kravet att hon skulle bli aktiv i sociala medier. Och hon gjorde då ganska många bra försök. Och hon började på Twitter. Så hon la ju upp då ett antal tweets om att hon skulle ha bland annat ett socialt medieevent i samband med att hon skulle släppa ett album. Mm-hmm. Hon skapade då taggen Susan Boyle Album Party. Och den liksom återkom, den här taggen, om igen. Men så händer något då i den sista, det som kom att bli hennes sista tweet inför ett ganska långt uppehåll från Twitter. Och då blev det lite tokigt i taggen, så hon taggar då istället Susan Album Party. Vilket... i ett sammansatt liksom långt ord utan versaler blir Sus Anal Bum Party.
Nej.
Ja, alltså det blir så tokigt då när man gör så.
Men var hon tvungen att ha liksom den här sociala mediegrejen själv? Det kunde inte vara någon annan som skötte hennes.
Men jag ser framför mig hur snacket gick. Bra, Susan. Du har gjort jättebra tweets här. Kanon! Verkligen. Jag tycker att du kan fortsätta nu med samma tagg och samma upplägg.
Ja.
Sen blev det, hon glömde liksom bort vad det var hon hade använt för tagg tidigare.
Bless her little heart.
Ja, gulligt ändå. Men she had one job.
She had one job.
Ja, det var alltså veckans jätteviktiga lista.
Ja, sällan hört en så viktig lista. Det väckte så många tankar i mig.
Ja, jag förstår det, jag förstår det.
Framförallt så funderar jag på om jag ska mygla in någon rolig tagg på vårt Insta-konto på torsdag. Se om du märker något.
Ja, testa mig.
Ja. Ja, men kul Anna. Då laddar vi för fredagsmerch imorgon, 24 timmar. Och sen är det live på Instagram 10:15 på lördag som vanligt på Ljungdahl och Ginghede.
Podd på söndag, spaning på måndag.
Ja, men fan! Så nu går vi och stretchar.
Ja, det gör vi. Ta hand om er där ute.
Ha det gött.
Bye. Bye, bye.